Det är den så kallade stilla veckan i just nu, påskveckan som man också kallar den ibland för. Och den firas på många ställen i många olika kristna kyrkor. Oftast är det mässa eller vad man då kallar det, nästan varje dag. Jag var i Vasa nyligen i Finland och där var det en vän till mig som visade påskprogrammet från den lokala lutherska kyrkan där. Och där så stod det då, de hade som sagt mässa nästan varje dag. Den började med palmsöndagen som är förra söndagen. Sen finns det en rad massa andra dagar som jag faktiskt inte själv kände till vad de heter. Hur många vet vad måndagen kallas? Har vi någon kunnig i det här? Blå måndagen kallas den. Tisdagen kallas vita tisdagen. Onsdagen kallas dymmelonsdagen. Och sen hade du skärtorsdagen och långfredagen. Påskafton och påskedagen. Intressant. Och de hade program i princip varenda dag under den här veckan. Så det började på söndagen, palmsöndagen. De hade på måndagen, tisdagen, onsdagen, dymmelonsdagen, skärtorsdagen, långfredagen. Men sen hoppade de över en dag. Och så hade de på söndagen, påskdagen. De hade varenda dag utom en, sabbatsdagen. Nu, det finns en dag som inte är, man inte har någon mässa inom kyrkotraditionerna här i landet och i andra delar utav Norden och världen. Och det är påskafton, eller sabbaten, påsklördagen som vissa kallar den. Den sabbat som Herren Jesus låg i graven är för de flesta kristna en sorgens dag. Den kallas till och med i kyrkotraditionen. Jag tittade upp det här för jag märkte att det här var inte bara en tillfällighet. Jag tänkte att kanske var det bara en tillfällighet att de inte råkade ha det just på den dagen. Men när jag studerade det så märkte jag att nej, det är faktiskt så att man ska inte ha gudstjänst på den dagen. Den kallas för en tom dag. Den kallas för tomhetens dag. Och inga gudstjänster fick firas den dagen eller kyrkolagen förr i tiden. Nu, man följer inte det speciellt hårt idag kanske, eftersom vi lever i ett fritt land. Men om du tittar inom den traditionella kyrkan, Svenska kyrkan till exempel, så har du aldrig gudstjänst på den här dagen. Du har aldrig mässa den här dagen. Man skulle sörja. Här är dock ett exempel på när mänskliga traditioner har ersatt Guds ord. I tredje Mosebok kapitel 23 och vers 3 så läser vi: under 6 dagar ska arbete utföras, men den sjunde dagen är vilosabbat. Tredje Mosebok 23 och vers 3. Det är en vilosabbat, en dag för helig sammankomst. Inget arbete ska ni då utföra, det är Herrens sabbat, var ni än bor. I adventkyrkan så bryter vi emot den här mänskliga påsktraditionen som det inte står någonting om att man ska fira i skriften egentligen. Men vi bryter emot den här mänskliga traditionen eftersom Jesus själv har befallt oss i Bibeln att fira gudstjänst varje lördag. Och dessutom så ligger det ett stort missförstånd i att påskafton skulle vara en tom dag eller en sorgens dag. Faktum är att sabbaten skulle aldrig vara en sorgens dag, utan det var tänkt att vara en glädjens dag. Jesaja 58 och vers 13 säger klart och tydligt: Jesaja 58 och vers 13. Om du hindrar din fot på sabbaten från att sköta dina sysslor på min heliga dag, om du kallar sabbaten en fröjd, helgad åt Herren och ärad, om du ärar den genom att inte gå egna vägar och inte sköta dina sysslor eller tala tomma ord, då ska du få fröjda dig i Herren. Och jag ska föra dig fram över landets höjder och du ska få njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat. Så det skulle vara en glädjens dag. Men hur kan vi glädja oss på påsklördagen? Livets första var ju död. Han som gjort så mycket gott, han som var hoppet, han låg livlös i Josefs grav. Lärjungarnas hopp var om intet gjort. Deras besvikelse kände inga gränser. Hur kan man inte sörja under den dagen? Var det så att Jesus gjorde denna dag till en sorgedag genom att ligga i graven den dagen? Faktum är att en dag som lärjungarna, som för lärjungarna var så mörk, var i själva verket en glädjens dag i himlen. Jag skulle vilja studera sabbaten med er utifrån änglarnas perspektiv lite grann. Första Mosebok kapitel 2. Lite bakgrund här bara. Första Mosebok 2, vers 1-3. Här är instiftandet av sabbatsdagen. Första Mosebok kapitel 2, vers 1-3. Första boken i Bibeln, kapitel 2, vers 1-3. Det står: så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Lägg det ordet på minne, fullbordat. Vi kommer att komma tillbaka till det. Vad hade han gjort på den sjunde dagen? Häng med mig. Vad säger det? Vad hade han gjort? Han hade fullbordat. Eller hur? Han fullbordade sitt skapelseverk. Och sen vilade han på den sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, för på den dagen vilade han från hela sitt verk som han hade skapat och gjort. Orsaken till att Gud gjorde dagen helig var för att han vilade på den dagen, eller hur? Han hade precis under skapelseveckan fullbordat sitt skapelseverk och därefter så vilar han på den sjunde dagen och gör den till en glädjens dag, en helig dag. Men vem var det i treenigheten som vilade på den här dagen, den här första sabbaten? Troligtvis var det flera, men om du tittar i Nya testamentet, Kolosserbrevet 1:16 till exempel, så är det klart och tydligt att det var Jesus Kristus själv som skapade allt. Det var han som arbetade de där första 6 dagarna. Det var han som formade människan, Adam, av stoft från jorden. Det var han som blåste in livsande i hans näsa. Det var han som förde upp, skapade djuren och växterna. Och det var han som vilade på den sjunde dagen. Amen. Tror ni på det? Kristus själv var sabbatens herre. Och vi ser att efter att han hade gjort allt det här i Jobs bok, Job kapitel 38, så ser vi att hela himlen glädjer sig. Job kapitel 38, vers 4-7. Jobs bok, precis innan Saltaren, kapitel 38, vers 4-7. Gud talar till Job. Han säger: var var du när jag lade jordens grund? Svara om du vet och förstår. Vem bestämde hennes mått? Du vet ju. Vem spände mätsnöret över den? Var fick dess grundpelare fäste? Vem lade dess hörnsten? Medan morgonstjärnorna sjöng tillsammans och alla Guds söner ropade av glädje. Men vilka är morgonstjärnorna? Morgonstjärnorna är änglarna. Guds söner också. De ropar utav glädje. Jesus har skapat världen. Och nu firar de den första sabbaten. De gläder sig tillsammans. De jublar. De ropar av glädje, står det. Det är en otrolig högtid. Men detta var inte sista gången som Jesus vilade från sina gärningar. Sabbaten blev en glädjedag och som alltid skulle påminna människorna om skapelsen. Men om du slår upp till Johannes evangeliet kapitel 19 så ska vi se på ett annat tillfälle där Jesus vilar från sitt arbete. Han vilade, han arbetade 6 dagar i skapelsen och sedan så vilade han den 7:e. I påskveckan finner vi att Jesus gör exakt samma sak. Om ni läser evangelierna, de sista delarna, så ser man hur Jesus verkar. Hur han vädjar till fariseerna och de andra att ta emot i Guds nåd. Han kommer ridande på en åsna den första dagen den veckan som kung. Och sedan så händer en rad olika saker under veckans lopp. På torsdagen så firar de nattvarden. På fredagen, som är tillredelsedagen, så ser vi i Johannes kapitel 19 och vers 30 att Jesus korsfästs och han dör. Vilket ord var det vi skulle komma ihåg? Fullbordat. I skapelsen hade han fullbordat skapelseverket, sedan vilar han. Han fullbordades, därefter vilar han. Johannes kapitel 19, vers 30, vad säger Jesus? Det står, när Jesus hade fått ättikvinet, sade han, det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Var det fullbordat? Är det skapelseverket han pratar om här? Nej. Men det är försoningsverket. Försoningsverket som det försoningsoffer som han utverkade speciellt under den sista veckan. Därefter så säger han, nu har jag fullbordat verket. Han säger samma sak i kapitel 17. Han säger att kapitel 17 och vers 4. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk du gav mig att utföra. Jesus fullbordade försoningsverket. Och därefter så ger han upp sin anda och han dör. Ni adventister, vad händer när en person dör? De sover. De vilar, eller hur? De kommer inte vidare till någon annanstans utan de vilar. Jesus verkar, han fullbordar sitt verk på fredagen där, han dör, han vilar på den 7:e dagen. Precis som i skapelsen. Kunde Jesus välja när han skulle uppstå? En lite intressant fråga. Johannes kapitel 10, där säger Jesus att han kunde det. Johannes 10, vers 17 och 18. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv. Johannes kapitel 10, vers 17 till 18. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, säger han, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min far. Så vem hade makt att uppväcka Jesus? Gud hade det, men Jesus själv hade makt att välja när han skulle uppstå. Eller hur? Han hade makt att ta tillbaka sitt liv. Varför valde han då att ligga en extra dag, 24 timmar, där i graven? Varför uppstod han inte direkt på fredagen? Det fanns ett syfte. Och det var en dag utav glädje i himlen. Titta i Uppenbarelseboken kapitel 12. Uppenbarelseboken kapitel 12. Uppenbarelseboken 12, vers 10 till 12. Det står så här. Jag hörde, Uppenbarelseboken 12, vers 10 till 12. Och jag hörde en stark röst. Var då någonstans? En stark röst i himlen säga: nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans smorde. För våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför, ni himlar, och ni som bor i dem. När händer det här? När kastas Satan ut? När blir väldet hans mordes? Om vi studerar evangelierna så är det vid korset. Det är på korset som Satan besegras. Kolosserna 2:15 säger att Kristus genom korset triumferade över mörkrets makter. Han vann segern där på korset. Och därför så kastades Satan ut. Det var en triumferande vila som Jesus hade. Det var inte precis som man gjorde vid skapelsen. Den första vilan där, det var inte för att Jesus var trött och tänkte: oj, jag måste vila mig. Nej, det var för att han ville fira. Det var en triumf. Samma sak, trots att det var sorg på jorden under den här tiden, så var det glädje i himlen över att Jesus hade besegrat mörkrets makter. De visste att han hade makt att återuppta sitt liv igen. Men han valde att stanna i graven en extra dag. Sabbaten blir ett tecken, inte bara på skapelsen, utan också på rättfärdighet genom tro. Hebreerbrevet kapitel 4 och 9 som Johan läste. Hebreerbrevet 4:9-10. Alltså kvarstår en sabbatsvila för Guds folk. Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade sig från sina. Det finns en andlig vila som Gud önskar att vi ska gå in i. Det handlar inte bara om att fira rätt dag. Det handlar om att förstå evangeliet och det som Kristus gjorde på korset. Jesus betalade priset för mänsklighetens synder på korset. Han friköpte oss från lagens straff. Och utan att förtjäna det så tar vi emot det här genom tro. Och då får vi förlåtelse för alla våra synder. Vi får del av Jesus rättfärdighet utan våra egna ansträngningar. Vi får vila från våra gärningar, hänger ni med? I försoningen så behöver vi ta emot Kristus rättfärdighet utan våra egna meriter eller gärningar. Samma sak gäller i helgelsen. Den som tar emot Kristus rättfärdighet kan vila ifrån sina gärningar och låta den kraft som Kristus ger verka i oss. Han ska fullborda det verk som han har börjat. I evigheten så kommer sabbaten att fortsätta vara ett minnesmärke över skapelsen och försoningen. Jesaja 66, vers 22-23. Jesaja 66, vers 22-23. För liksom de nya himlarna och den nya jorden som jag skapar blir bestående inför mig, så ska era efterkommande och ert namn bestå, säger Herren. Och nymånadsdag efter nymånadsdag och sabbatsdag efter sabbatsdag ska alla människor komma och tillbe inför mig, säger Herren. Nej, Kristus upphävde inte sabbatens helighet genom sin död. Hans uppståndelse är väl värd att glädja sig över. Men sabbaten var höjdpunkten när han vilade ifrån sina gärningar efter att ha fullbordat sitt verk. Och det är en minnesdag som är väl värd att fira för oss. Efter att Jesus hade vilat från sina gärningar så uppstod han igen den första dagen för att fortsätta arbeta. Otroligt. En otrolig bild. Idag så ska vi fira nattvard, som också är en påminnelse om Jesus offer. Så vi får en dubbel välsignelse. Både det att vi firar sabbaten som ett minne över att vi får vila från våra gärningar, våra laggärningar, och ta emot Kristus rättfärdighet. Så firar vi också nattvard som en påminnelse om exakt samma sak. Och min fråga till dig är, om du är villig att ta emot den vila som Jesus erbjuder dig i försoningen. Du kan inte lägga någonting till din försoning, lika lite som du kan skapa någonting. Vi måste vila från våra gärningar och ta emot vad Gud har gjort. Är du villig att ta emot Jesus rättfärdighet i ditt liv? Är du villig att låta honom vara din skapare och din frälsare, din rättfärdiggörare och din helgare? I så fall vill jag inbjuda dig till att ta del utav nattvarden i det att vi påminner oss om detta stora, den här stora händelsen.